för att han är här på den här platsen. Han har lovat att två eller tre församlade i hans namn, där är han mitt ibland dem. Därför tackar vi dig Jesus. Du är inte beroende av stora sammanhang, du är beroende av hjärtan Fader. Du är beroende av att man prisar dig och upphöjer dig Herre. Därför tackar vi dig att du är på den här platsen. Jag tackar dig för att vi får ge våra hjärtan till dig Herre. Jag vill signa var en som har kommit den här eftermiddagen, den här kvällen. Jag vill signa var en som har kopplat upp sig den här kvällen Fader. Låt den helige ande göra sitt verk Herre. Tala in i våra hjärtan Fader. Tack att du gör allting nytt Herre. Tack att du förändrar våra liv Fader. Så att vi Herre kan gå ut och förändra världen. Jag tackar dig Fader att i kraft av det blodet som du har utgjutit på alla sju ställena från din kropp Fader, så proklamerar vi Fader att förbannelsen är bruten över Vetlanda Fader. Jag tackar dig Fader för att den här platsen Herre, den är din plats Herre. Vetlanda är din plats Herre. Därför proklamerar vi i kraft av det blodet Fader att vi ska få se Herre en väckelsevåg dra in i den här bygden Fader, in i varenda hus och hem Fader, in i varenda lägenhet, in i varenda restaurang och café Fader, in i varenda epatraktor i den här staden Fader. Ska du göra ditt verk Herre. Tack att du gör det Fader. Tack att du hör vår bön, du hör våra hjärtan, du hör vår kärlek till ordet Fader. Fader, jag vill signa den här platsen. Jag vill signa pastor Leif och Pernilla, Fader. Jag vill signa deras tjänst på den här platsen. Låt det växa. Låt det flöda över. Låt kraften vara på den här platsen. Låt den höra tala om sig, Fader. Jag ber i Jesu namn. I Jesu namn. Och allt folket sa. Amen. Halleluja. Härligt att se er, hörrni. Tack att ni har stått en stund i alla fall. Amen. Varsågod och sitt. Tack så mycket. Underbar lovsång, kära syster. Fantastiskt. Och de gamla sångerna, det är sällan jag får höra dem. Det är så mycket moderna sånger nu för tiden. Och jag är inte jättegammal, men ibland längtar jag efter de här riktigt gamla sångerna. Amen. Så att ni ska förstå, jag är ingen tvättäkta 08. Jag är smålänning i botten. Min pappa föddes i Tranås. Så att jag har återvänt till rötterna. 2014 så eller egentligen var det så här att 2010 så avled våran näst äldsta dotter, 25 år gammal, och gick hem till Herren. Och det gick några år, men vi ville så gärna ha en plats där vi kunde bara vila, hämta styrka. Stockholm är en ganska stressig miljö på många sätt, och vi började leta efter olika platser. Vi åkte från långt upp i Bräcke, upp i Jämtland. Men jag kände inte att jag hörde inte hemma där. Men så fort jag hamnade här nere utanför Vriksta, eller utanför Lammhult, förlåt, så vi kom och åkte igenom Vriksta, så hittade vi ett hus och det köpte vi 2014. Och den platsen älskar vi, så vi återkommer dit. Nu har vi inte varit där på så länge, utan nu åkte vi dit igår kväll. Vi har inte varit där på flera månader, vi har inte hunnit. Vi är mitt inne i ett väckelseskede i Stockholm, så vi hinner knappt åka någonstans. Så att jag får nypa mig armen. Jag vill inte på något sätt lägga över något täcke över den här platsen, men jag vill bara uppmuntra det med att vi vinner så mycket människor så att de vet inte ens vem jag är. Jag kom in på ett möte. Vi har ju 1000 ungdomar varje fredag. Och jag kom in, det tag sedan så kom jag in och skulle gå in och skulle predika. Och jag hörde någon som sa så här: vem är han? Vem är den där gamla farbrorn? Så visade det var pastorn då, för han ställde sig upp och predikade sen då. Vet du om, det är ganska kul att det är på det sättet. Och samtidigt så är det så här, det är lite bra för en som pastor att man inte behöver bli bekräftad jämt. Utan det finns de som inte ens känner igen en. Det är väldigt skönt faktiskt. Det är bra, man får, det skapar lite karaktär i ens liv som pastor också. Så jag har varit bortrest nu ett tag. Jag har varit i Colombia i nästan 2 veckor. Vi åker dit varje år, vi jobbar väldigt nära en stor colombiansk församling som har ungefär 300 000 medlemmar. Och de träffar vi hela tiden. De kommer till oss varje år. Vi har gjort så i 20 år. Och varför vi har kopplat ihop med dem, därför att vi har sett att vi måste dra från dem som bär en större mantel av själavinnande. Så jämfört med dem så är vi pyttesmå. Men för dem så är de har inget anseende till om det är stora eller små sammanhang som de hjälper. De har hjälpt oss i 20 år. På det sättet så har vi kunnat resa upp en församling som sen vi, hur många är det som vet vem Bror Spets var? Några, ja precis. Och jag fick ju förmånen att arbeta med honom i flera år. Och sen fick jag axla hans ansvar. Han kallade hem mig. Jag och min fru, vi var missionärer i Indien. Han kallade hem oss och sa att nu är det dags att komma hem. Och vi fick ta över efter honom 2007. Från det ögonblicket, från 2007, och vi började samarbeta med den här församlingen i Colombia redan 2003. Men 2007 så avled Bror, gick hem till Herren. Och Carolina och jag, vi tog över. Sen 2007 så har vi fram till idag fyrdubblat församlingen. Vi var 600 medlemmar när vi tog över. Idag är vi 2400. Och räknar vi då till exempel alla våra planteringar. Vi har en plantering i Göteborg, en i Malmö, en i Visby, en i Södertälje. Vi har startat i Uppsala, vi har startat i Västerås nu. Och vi har en stor församling i norra Spanien. Så är vi snart 3000. Så att det, och jag kan säga att varje vecka så ber vi med minst 40 personer. Varje vecka. Varenda vecka. Och jag är inte ens där på de mötena, ungdomsmötena. Jag predikar oftast på söndagsmötena och för att liksom ge grunden och liksom det fundamentet för det som är församlingen. Men det är så fantastiskt att bara upptäcka det. Att som igår till exempel, min son och hans fru, de var ansvariga för mötet igår. Det var 23 frälsta igår. Det var 850 ungdomar på plats. Många kriminella. Och skulle jag säga namnen på de kriminella så är det sådana personer som du har hört talas om, som du har stått om i tidningen. De håller på att bli frälsta nu. För några veckor sedan så eller nu ska vi tänka efter, det är ju februari nu. Ja, då var det faktiskt, i november var det, så att tiden går fort. Då hade vi, jag predikade på ett möte, så var det 7 personer som kom fram. Jag har aldrig sett dem förut. En rullade dem fram som satt i en rullstol, han hade cancer. Det visade sig att hela den här familjen kom från en kriminell familj. En av de största i Stockholm. Alla tog emot Jesus. Allihopa, hela familjen. Det här ser vi hela tiden. Och man kan inte liksom, man kan aldrig säga några namn, man kan inte göra någonting. Därför att, som du vet, så är det så att vi har alltså nätverk i Sverige som slåss mot varandra. Så vi har dem här, de finns överallt. Så att vi kan liksom inte säga någonting. Det enda vi ser är att Gud gör mirakler hela tiden. Och vi måste be om blodets beskydd över allt det vi gör. Därför så är det så här, hela fundamentet av det som vi bygger på i vår församling, det är bön. Det är därför vi har 24 timmars bön. Vi har bön varje timme. Vi klarar oss inte annars. Varje fredag morgon träffar Carolina och jag 300 bedjare online och vi ber. Och vad har vi framför oss när vi ber? Vi har en hel manual där vi ber för Sverige, vi ber för alla våra planteringar som jag nämnde. Vi ber för olika nationella saker som händer. Vi ber för vår regering, vår riksdag. Vi ber för Israel. Vi ber för alla så att säga, sådana här tuffa situationer som Sverige går igenom och framförallt liksom det kriminella situationen som vi har i landet med sprängningar och så vidare. Vi ber för allt det här. Vi lyfter upp det här inför Gud hela tiden. Det här är vårt liv. Du sa att det här var ett väckelsemöte, Leif. Och först vill jag bara, förlåt, jag vill bara tacka dig Leif och Pernilla för att jag får komma hit. Vad sa du? Ja, det är underbart va? Det är fantastiskt. Leif är en fantastisk person. Leif och Pernilla, ödmjuka, härliga, ljuvliga personer. Jag tror ni håller med mig. De har hjärtat på rätta stället. De älskar Vetlanda. Jag älskar Småland. Jag tycker det är fantastiskt. Men jag måste ärligt säga att när jag har varit på semester några veckor nere i Småland, då måste jag hem till Stockholm. Då är det för litet här nere. Jag måste hem och få känna asfalten och liksom, och blandningen av avgaser i luften. Jag måste få det helt enkelt för att få rätt. Nej, ni förstår vad jag menar. Jag skojar bara med. Men det var inte ens kul, eller hur? Men det är så att när jag har varit här nere, jag älskar stora sammanhang. Man är van att vara i stora sammanhang. Därför är det så skönt att kunna vila, men också kunna komma hem och vara i den miljön där jag befinner mig in i Stockholm. Vilket är helt fantastiskt. Det som är så förmånligt för Carolina och mig också, det är att vi får arbeta som pastorer heltid tillsammans. Det är inte helt självklart att kunna göra det. En annan sak som är också fantastisk, det är att alla våra barn är pastorer i församlingen. Så det är att min son och hans son, min son och hustru, de är våra assisterande pastorer. Så det är de jag förbereder för att ta över en gång i tiden när det är dags att göra det. Så de jobbar vi med hela tiden. Sen har min egen dotter, hon är vd för hela Wow Church. Så hon är utbildad och driver hela vår ekonomi. Så hela vår familj är involverad. Men det är som en stor apparat. Det är 100 anställda. Så att det är en speciell situation. Så att vara pastor för Wow Church idag, det är som att vara en företagsledare. Men det finns någonting underbart. Och jag har sagt till Carolina varenda gång som jag har åkt förbi de här små kapellen där i, nu kommer jag inte ihåg alla de olika platserna, som ligger ganska nära Slätte där vi bor. Så jag tänkte så här, vad jag skulle önska att jag fick komma till ett kapell och bara predika någon gång i de här små härliga kapellen där väckelsen liksom tonade fram en gång i tiden. Och nu får jag stå här och predika i Vetlanda. Och när jag kom hit idag så, jag brukar alltid göra så, alltid när jag kommer till en plats vill jag åka dit före. Jag vill känna mig för. Jag vill känna på atmosfären. Jag vill veta vad är det för plats jag kommer till. Jag vill inte bara kliva in i en kyrka och riva av någonting. Jag vill veta vad det var. Jag vill veta vad jag är. Så jag satte mig på Espresso House nere i stan och bara iakttog människor. Jag tittade på alla ungdomar. Jag lyssnade på all arabisk musik som dunkade ut från de här epa-traktorerna. Jag bara kände en sån sorg. Det gjorde så ont i mitt hjärta att se de här ungdomarna. Speciellt när man ser idag i min egen miljö i Stockholm att det kommer en förkrosselse över ungdomar och de får ta emot Jesus Kristus. Den här församlingens framtid bygger på era förböner för dem där ute. För att de ska komma hit. Jag är så glad jag fick höra att det kommer komma en ungdomsledare hit till den här församlingen som kan också bli en kanal in i den världen där ute. Men ni måste förbereda marken för det här. Därför jag uppmuntrar våra äldre hela tiden att vara förebedjare. Ni kommer ihåg det att er tid, ni som kommer upp i en ansenlig ålder, kommer ihåg att er tid kommer bara accelerera och intensifieras. Varför? Därför att de kommer älska er. För det finns inga äldre. Alltså finns det inga äldre i en församling så finns det inga generationer. Så när de kommer så kommer de att behöva er. Så förbered era hjärtan att ta emot de här ungdomarna. De kommer inte vara något hot för er, även om de kommer förändra alltihopa. Kanske kommer måla väggarna svarta. Låt dem göra det. Låt dem göra det ungdomligt. Men öppna era hjärtan för dem. Nu ska ni inte bli rädda att de ska måla svart här. Men ibland är det så här, när man kommer upp i en ålder så börjar man bli rädd för förändringar. Bli inte det. Jag kan säga att jag har dött bort från alltihopa. Jag ser bara en enda sak och det är att det är deras liv som är viktigare än färgen. Eller vad som passar mig. Eller hur? Amen. Tack Jesus. Jag är van att man, rösterna hörs. Du får gärna säga amen ibland. Annars så vet jag inte att ni är med mig. Amen. Amen. Bra. Underbart. Jag vet inte om det här kommer vara en väckelsepredikan. Jag är ingen evangelist. Jag bygger församling. Det är det jag håller på med. Och jag ska göra det tillsammans med min fru tills Jesus kommer. Jag har en fantastisk fru. Vi har varit gifta i 43 år. Jag träffade henne när hon var 12, jag var 14. Vi har hållit ihop sedan dess. Vi har aldrig varit skilda från varandra en sekund. Och allt det som vi drivs av hela tiden, det är evangelium. Och det är att vinna människor. Det är vårt liv. Vi har dedikerat våra liv. Så därför så är det så att det spelar ingen roll om det kommer hem en hantverkare. Det var en stackars hantverkare som kom hem till oss och skulle ordna några saker hemma. Och så, vet du, jag ger evangelium så fort jag möter en människa. Som pastor kan du bli lite isolerad. Därför är det så att varenda tillfälle jag får, de människorna ska jag vinna för Gud. Det är säkert. Det här är vår livsstil. Amen. Prisat vare Gud. Så Min första predikan idag, det heter en ny början. Så vad behöver? Varje församling behöver en ny början. Vi behövde en ny början. Vi bytte namn på Södermalmskyrkan. Varför? Jo, därför att vi skulle plantera massa olika församlingar. Vi ska plantera en församling i varje stift. Och vi har hunnit runt ganska ordentligt. 7 stift. 8 stift. Så vi har alltså då 4 kvar. 4 stift kvar. Och vi ska plantera en församling. Och jag kan säga dig, de flesta av de här pastorerna som vi sår ut, de är i 25-årsåldern, det är för detta kriminella som har tagit emot Jesus. Och som har bestämt sig för att leva sina liv för Jesus. Så de här församlingarna växer fantastiskt, vilket är bara Guds stora nåd. Så en ny början. Hur många är det som vill ha en ny början? Vill du ha en ny början i ditt liv? Amen. Jag vill ha en ny början varje dag. Jag vill möta Jesus varje dag. Jag vill upp på berget varenda dag. Jag vill höra hans röst. Jag är beroende av hans röst. Hör vad jag säger. Bekvämlighet. Jag avskyr bekvämlighet. Vet du varför? För att jag har varit bekväm en gång i tiden. Och jag vill aldrig tillbaka dit mer. Okej, vi går till ordet. Haggai. Kapitel 1, jag läser de 14 första verserna. I kung Darius andra regeringsår. Hoppas ni är vana att läsa mycket Guds ord. Amen. I 6:e månaden på 1:a dagen i månaden kom Herrens ord genom profeten Haggai till Zerubabel, Shealtiels son, ståtalare i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son. Han sa, så säger Herren Sebot, detta folk säger, tiden har inte kommit än, tiden att bygga upp Herrens hus. Och Herrens ord kom genom profeten Haggai och han sa, är det då tid för er själva att bo i panelklädda hus medan detta hus ligger i ruiner? Så säger nu Herren Sebot, lägg märke till hur det går för er. Ni sår mycket men skördar lite. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men blir inte glada. Ni klär er men blir inte varma. Den som får lön har hål i börsen. Så säger Herren Sebot, lägg märke till hur det går för er. Gå upp till bergen, hämta virke och bygg upp mitt hus. Så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Ni väntade er mycket, men se, det blev lite. Och när ni förde hem det, då blåste jag bort det. Varför, säger Herren Sebot? För att mitt hus ligger i ruiner, medan ni alla har brott med era egna hus. Därför har himlen över er hållit tillbaka sin dagg och jorden har hållit tillbaka sin gröda. Jag har kallat fram torka över landet och över bergen, över säden, vinet, oljan, över det som jorden ger, över människor och djur och över era händers arbete. Zerubabel, Shealtiels son, översteprästen Josua, Josadaks son och alla de som var kvar av folket lyssnade till Herren sin Guds röst och till profeten Haggais ord eftersom Herren deras Gud hade sänt honom och folket fruktade Herren. Då sa Haggai, Herrens sändebud, genom ett budskap från Herren till folket, jag är med er, säger Herren. Och Herren väckte en iver hos Zerubabel, Shealtiels son, ståtalare i Juda, hos översteprästen Josua, Josadaks son, och hos alla de som var kvar av folket, så att de började arbeta på Herren Sebot, sin Guds hus. Sen står det i kapitel 2, vers 9 och 10. Mitt är silvret och mitt är guldet, säger Herren Sebot. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Sebot. Och på denna plats ska jag ge frid, säger Herren Sebot. Så vi tackar dig, Fader, för det här ordet. Jag tackar dig för att det här ordet gäller den här platsen. Jag tackar för att det här ordet gäller Vetlanda, Fader. Det här ordet gäller den här församlingen. Det gäller Kristi kropp i hela den här staden, Fader. Jag tackar dig, Herre, att du ska börja bygga ett starkt verk, Fader, genom din församling på den här platsen. Det ska inte finnas brister, Fader, längre. Utan jag tackar dig för att det ska komma en sån rikedom, Herre, genom den här församlingen och genom församlingarna i det här samhället, Fader. Jag ber i Jesu namn. Amen. Amen. Vi har så otroligt mycket att lära oss av när vi läser om Israels folk. Och det är så paralleller med det liv som vi lever idag. Och Guds tempel hade en otroligt viktig roll, nyckelroll för Israels folk. Tyvärr så hade det israeliska folk, de hade så svårt att leva efter Guds lagar. Hur mycket han än visade sina mirakler och sin godhet och sin kärlek, så kunde de inte ens hålla sig till honom. En konsekvens var att templet förstördes. Och det här kommer att innebära så otroligt många svårigheter. Jag tror du känner till det här. Ni har haft många som har predikat om Israel, men så du känner igen det här. De 12 stammarna splittrades, de förskingrades. 10 stammar åt ett håll, 2 stammar åt ett annat. Och de tillfångatogs. Det här kallas ju diasporan, jag tror att du har det här i dig. Ni är kunniga när det gäller Israel. Ni har haft många av de predikanterna här. Men efter en lång tid i fångenskap så kunde folkets hjärtan börja vända om sakta men säkert till Gud igen. Så han kunde börja planera att ta tillbaka dem till Jerusalem. Till att börja bygga upp muren. Guds plan var att de skulle vända tillbaka till Jerusalem och bygga upp allt som hade raserats. Det var Guds tanke för judarna. Problemet var det att när folket var på väg och skulle komma tillbaka så upptäckte Gud att de har inte samma agenda som jag har. De har en helt annan agenda. De tänker på ett helt annat sätt. Varför? Jo, därför att folket, de tänkte på sig själva. De hade tänkt på sina egna behov. De hamnade i bekvämlighet. Till och med det judiska folket. De var upptagna av sina egna problem, sina egna familj, sin egen familjs försörjning. De hade inte kraft mer än för sin vardag. Känner du igen det här? Det är så här vi har idag, eller hur? Det är likadant för oss. Vi älskar Gud. Vi är tacksamma för vår frälsning. Vi är tacksamma att Gud har räddat oss. Vi förstår inte riktigt, eller vi kanske inte ger oss helt och fullt för det som ligger på Guds hjärta. Vi plockar lite grann godbitarna ibland utifrån det som Gud säger. Men vi är inte beredda att ta liksom Guds hjärta fullt och helt på allvar. Vad är det då som ligger överst på Guds hjärta idag? Vad är hans dröm för vårt älskade Sverige? Vad är hans dröm för Vetlanda? Har ni tagit reda på det? Vad är det Gud drömmer om, den här platsen? Ingen ska få kalla Vetlanda platsen som Gud glömde, eller hur? Nej, absolut inte. Men vad har han för drömmar? Guds hjärta brinner för människors frälsning. Det är det som han brinner för. Jesu hjärta brast på korset för vår nations räddning. När man stack upp spjutet på sidan så rann det vatten och blod. Vad berodde det på? Jo, det berodde på att hans hjärta hade exploderat. Vem exploderar hans hjärta för? För dig och för varenda person där ute. Vi får aldrig glömma bort det här. Det här är vad han har gjort för oss. Tappar vi perspektivet av vad Jesus har gjort på korset, då har vi missat alltihopa. Hur ska vi kunna vinna en stad? Hur ska man kunna vinna en stad om man inte vet vad Jesus har gjort på korset? Eller hur? Om man tänker liksom 2,5 miljoner personer, människor i Stockholm, hur ska vi få tro för dem genom att proklamera Jesu blod? Amen. Hur ska vi kunna vinna Vetlanda? Ja, men de vill ju inte ens lyssna på oss där ute. Proklamera Jesu blod. Hur länge då? Tills det bryter igenom. Det tog 20 år för oss. Jag säger inte att det behöver ta 20 år för er att vinna Vetlanda eller komma längre. Men det tog 20 år för oss att vända en helt gammal, stor församling att börja tänka på ett helt nytt sätt. Men det var värt hela den resan. För idag kan vi se att ett helt folk är på väg åt samma håll. Vi tänker på samma sätt. Vi äger samma vision. Jag kan inte säga att alla liksom äger alltihopa. Men jag kan säga att vi har en helt annan enhet än vad vi någonsin har haft i församlingen. Det är det som gör att vi ser nya människor komma varenda söndag. Varenda fredag. Vi var så många på våra söndag förmiddagsmöten klockan 10. Så folk gick därifrån därför de fick inte plats. Så vi startade ett möte till. Och från att ha haft 700 personer på ett möte så har vi 1000 personer nu. På 2 möten tillsammans. På 2 förmiddagsmöten. Och nu börjar vi prata om att vi måste starta ett tredje. Och så har vi dessa 1000 ungdomar på fredagkvällar. Förstår ni? Från ingenstans, helt plötsligt så börjar saker och ting att hända. Vad beror det här på? Därför att vi har förberett våra hjärtan. Vi har börjat, det har gått som en puls som har gått igenom församlingen. Det såg inte ut så där från början. Men någonstans måste man börja. Det är därför varenda församling behöver en ny början. Du personligen behöver en ny början. Jag fick en ny början. Men jag kan säga det, att det här måste vi uppleva hela tiden. Annars kommer vi stagnera igen. För vi har någonting i oss som människor. Och det är vår bristfällighet. Och vi har så lätt att stagnera. Vi får inte göra det. Då kommer vi missa målet. Vi har så fullt upp med vårt eget och våra egna vardagsbekymmer. Och det är inget fel på dem egentligen. Men det värsta är när de tar all vår tid. Och det här är orsaken till att många länder i Europa idag upplever en andlig kris. Och det är orsaken till många av de utmaningar som vi upplever i Sverige idag. Problemet ligger inte hos Ulf Kristersson och vår regering. Problemet ligger i Guds församling, i Kristi kropp i det här landet. Templet, eller murarna i nationen, de är nedbrutna för att Guds folk inte reser sig ur sin bekvämlighet. Vi är så bekväma. Vi är inte ens beredda. Liksom. Vi vill inte ens bjuda hem folk ibland. Därför vill vi inte städa. Vi vill inte ha massa disk. Och vi vill inte att någon går in med skorna. Liksom. Därför att vi är så noggranna att det ska komma lera på våra mattor. Jag kanske hårdrar det lite. Men vi är så rädda för att få lite extra jobb. Men det måste vi räkna med. Vi måste få lite extra jobb. Du vet ju själv när du fick barn. Vi har 4 barn. Ingen kan leva liksom att allting är perfekt när man har 4 barn. Man måste tumma på det här perfekta och tillåta saker och ting kanske att det inte ser ut som det. Som det gjorde när man var nygift och allting var helt perfekt. Och så kommer barnen och så stökar det till en del. Och jag är perfektionist ute i fingerspetsarna. Jag har verkligen fått jobba med det här. Min fru, hon är otroligt flexibel. Oj vad hon har lärt mig mycket. Och det gör att vårt hem är öppet. Ditt hem ska vara öppet. För det är på så sätt vi kommer vinna i Vetlanda. Helt plötsligt kanske du har 10-15 ungdomar hemma hos dig som du får serva. Vilken glädje. Eller hur, pastorn? Amen. Tänk dig själv. Att du får vara den här kanalen. Vi har ju någonting som vi kallar för Wow Senior. We are one senior som vi har på onsdagar. Vi har en bibelskola med 60 elever heltid. De här eleverna, de älskar att vara där på onsdagar. De älskar att vara med de äldre. De ställer frågor konstant hela tiden. Hur det var när de blev frälsta, hur de har levt sitt liv som frälsta. De frågar liksom vilka slags utmaningar de har haft i livet. De sitter med de här, våra äldre. Och de äldre älskar de här ungdomarna. Det har livat upp dem på nytt. Gud vill fylla den här församlingen med ungdomar. Vet du varför? Därför han vill uppliva dig. Därför du bär på så mycket i ditt liv. Du har så mycket erfarenhet med Gud. Du har så mycket kärlek inombords. Och Gud vill använda det till de här unga människorna som kommer. Många kommer från så att säga, andra kulturer som har helt annan känsla för de äldre. Det är så mycket av hederskulturer idag, vilket gör att de har ingen närhet till de äldre. Men när de kommer till dig så kommer de få uppleva kärlek. Därför du kommer från ett helt annat sätt att tänka. Du är farmor och farfar, morfar och mormor. De behöver dig. Hör vad jag säger. Det här är sant. Jag ser det här själv. Templet som är Guds församling har också ibland raserade mur. Vilket gör att fienden kommer in. Jag pratade det med, vad heter du som spelar? Maggan. Vi pratade liksom om hennes arbetsplats och vad som händer där. Och vad man talar om och så vidare. Det smyger sig in saker in i våra samfund som aldrig har funnits där tidigare. Som vi måste bara stänga dörren till och bara mura upp murarna. Man och kvinna, det är då man kan gifta sig, eller hur? Alla ni som är online, jag vet inte vad. Ja, det är bara det som gäller. Hör vad jag säger. Det finns bara en väg. Det är Guds väg. Murar har raserats i det här landet, vilket gör att det finns ett argument mot församling. Det finns ett argument mot vårt land och det gör att fienden kan inta nationen. Men vad gjorde Gud för att väcka sitt folk på Bibelns tid? Jo, han sände en profet och talade till folket att de skulle vakna upp. Profeten var tvungen att frambära en stark förmaning till Guds folk. Och Gud måste resa upp profeter i den här tiden. Det finns inga som är så föraktade som profeter. Den profetiska gåvan är så sanslöst föraktad. En del orkar inte ens höra på dem. Därför att de är så speciella, och de är speciella. Men Gud måste resa upp fler med profetisk röst så att vi vaknar. Han måste göra det som vågar säga det som inte är politiskt och religiöst korrekt när det behövs. Och vi behöver be om det här. Jag försöker hela tiden se till att den profetiska rösten är tydlig i vår egen församling. Jag känner en sån otrolig gudsfruktan i det arbete som vi står i. Och vi måste få höra Guds röst så vi kan ledas av hans ande och inte våra egna mänskliga tankar och erfarenheter. Du vet, vi lever i en tid som är så otroligt sekulärhumanistisk i sitt tänkande. Man har satt människan i centrum istället för Gud. Men vet du vad som håller på att hända? Det håller på att bli samma sak i församlingarna. Man sätter människan före Gud. Det är en tidsfråga hur länge en sån församling kommer att överleva. Eller hur? Gud måste få leda sitt folk även i den här tiden, precis på samma sätt som han gjorde då. Församlingen är hans kropp på jorden. Och Gud måste få väcka oss som lever idag att vi får höra på lärjungans sätt. Vi måste dö bort från oss själva så att vi börjar bli lärjungar och lyssna på vad Gud säger. Tänk om Ananias inte hade lyssnat på Guds tilltal och gått och lagt sina händer på Saulus och profeterat och förlöst ett mirakel så att han fick sin syn tillbaks. Tack vare det så fick Saulus namnet Paulus, och hans liv, och han menar hans fantastiska apostoliska tjänst, ger ringar på vattnet även in i våra dagar. Av en enda människa. Vad innebär det när du går ut? Det står ju att mycket förmår en rättfärdig mans bönar en bedes med kraft. Du har makt med Gud, hör vad jag säger. Du är mycket mäktigare än vad du tror. Du skulle se dig själv i anden när du kliver in på ICA och Konsum eller vad det heter här i stan, Coop och allt vad det heter. När du kliver in på kaféet. I andevärlden så bär du med dig en mantel, en kunglig mantel. Hela andevärlden skakar när du går in där. Men du tror att du är bara en liten person som knappt har någonting med dig. Det är inte sant. Du är stor i anden. Därför Guds ande bor i dig. Hör vad jag säger. Det här är sanningen. Frågan är om vi är 100% villiga att låta Gud ta över våra liv och komma som han vill i och genom våra församlingar så att vi kan se en livsförvandlande väckelse i den här tiden. Det är bara det jag vill se. Det är bara det jag vill se. Gud måste få föra in oss i en dimension där vi blir erövrare. Eller hur? Men jag kan inte se mig själv som erövrare. Jag är så timid, jag är så tillbakadragen. Det är inte sant. Din personlighet kanske inte är lik den andra, men du är fortfarande en erövrare. Du har samma ande som Gud har. Du är en förlängning av Faderns, Sonen och den Helige Ande. Du är en förlängning av dem. Han skapade dig till sin avbild. Då kan ju inte du göra om dig själv. Om du har tagit emot Jesus Kristus, är jag för hård mot dig nu? Jag bara kör rakt ut allt jag bär i mitt hjärta. Så här har jag predikat i församlingen. Det är ingen skillnad med dig. Du är också församlingen. Jag vet inte varför jag gör så här. Det är för att Gud tror på dig. Han tror på dig, 100%. Han tvekar inte en sekund när det gäller dig och ditt liv. Han vill bara att du och jag ska bara få ännu mera av honom själv än av oss själva. Vi behöver komma in i en dimension där vi lever och vandrar med Gud varenda dag. Hör hans röst så att vi kan ge Jesus till världen. Bara genom att resa oss och gå ut så kan vi hitta någon att vinna. Bara genom att predika evangeliet så kan människor bli frälsta. De blir inte det annars. Det är därför Hanna och Markus, de är ute hela tiden. Det är deras liv. Israels folk, de hade hamnat och fallit in i en ljummen bekvämlighet. Och på Haggais tid så visade Gud folket genom profeten att de levde i brist. Och hur mycket de än arbetade och slet för sitt uppehälle så led de brist därför att de hade fel prioriteringar. Jag vet inte hur det är här. Jag hoppas inte jag kliver över mina befogenheter nu, pastor Leif. Men jag säger det. Skäl inte från Gud i tionde offer. Skäl inte från honom. Man drar förbannelse över sitt liv. Jag kan säga till dig, till 98% av alla de människor som kommer in till mig och har dålig ekonomi. Jag vet inte hur många människor som jag har suttit med, men till 98% så beror deras dåliga ekonomi på att de inte är trofasta Gud. Och då blir det brist. Det blir brist. Och det blir jobbigt. De hade fel prioriteringar. De hade inte tagit kallelsen på allvar att leva i Guds syfte och bygga upp Guds hus först. Därför blev allting fel. Så står det i Haggai. Han säger så här: detta folk säger Haggai. Tiden har inte kommit än för att bygga upp Herrens hus. Alltså folket sa, det är inte tid att bygga upp Herrens hus. Utan jag ska bygga på mitt hus. Det är det viktigaste för mig just nu. Det underbara med vår älskade far i himlen, det är att han aldrig någonsin förmanar sina barn och sen lämnar dem åt sitt öde. Han gör inte så. Han gör aldrig så. Gud hade lösningen på deras problem och han har lösningen för oss som lever i Sverige idag. Låt oss se vad Gud säger. Han säger så här i Haggai 1:8. Det här är nyckeln. Det här måste du få med idag. Jag vet inte om du gör noteringar. Men jag kan säga att jag har en hel generation, hundratals ungdomar, de tar noteringar hela tiden. Varför? Därför att de vill leva efter det här. Haggai 1:8 så står: gå upp till bergen. Hämta virke och bygg upp mitt hus. Så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Alltså tre saker: gå upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus. Det här är tre viktiga avgörande beståndsdelar för att vi ska kunna upprätta vårt älskade Sverige. Tre himmelska nycklar för en nations räddning, men också för ett samhälle. För det här samhället, för Vetlanda. Så låt oss se kort på innebörden av var och en av de här. Är du med mig? Amen. Jag ser det. Nu nickar. Amen. För det första, gå upp till bergen. Vad betyder det i praktiken att gå upp på berget? Och vem får gå upp på Herrens berg? Om vi läser psalm 24 så är det klart och tydligt vad David säger. Vem får gå upp? Vem får komma in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer. Den som har ett rent hjärta. Den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Han får välsignelse från Herren och rättfärdighet från sin frälsningsgud. Sådant är släktet som frågar efter honom, de som söker ditt ansikte, Jakobs barn. Så Herrens berg, det är en bild på Herrens mäktiga närvaro. Herrens berg innebär att komma inför Guds heliga tron. Där ska ju du och jag vara varenda dag, eller hur? Så vem får komma in där då? Jo, svaret handlar om hjärtats renhet. Hebreerbrevet säger att vi får alla komma in i Guds heliga närvaro genom lammets blod och genom Jesu blod, genom hans dyrbara blod. Vi får komma in i Guds heliga närvaro om vi har oskyldiga händer, ett rent hjärta och själens överlåtelse och helgelse. Det är det det handlar om. Då kan vi komma in för honom. Och det här är någonting som vi får jobba på hela tiden. Och både du och jag vet att vi kan inte leva i synd. Synd gör liksom att vi varken hör eller ser Gud. Synd är att missa målet. Jag kan säga att de flesta människorna som hamnar i synd, de läser inte sin bibel. Men vi har en bibelläsande generation som kommer, som älskar att leva i renhet. Och vi måste förstå att vi alltid får komma in i Guds närvaro om nåd. Allt är bara nåd. Ingen av oss kan förtjäna någonting. Vi gör det genom Jesu blod. Inte på grund av att vi gör allting perfekt. Gud söker inte perfekta människor, för de finns inte. Jag behöver läsa Bibeln lika mycket som du behöver läsa Bibeln. Jag behöver läsa den ännu mer. Jag kan inte liksom avvara Guds ord i mitt eget liv. Jag blir bedrövlig människa. Och det blir du också. Det är därför du och jag behöver ordet varenda dag. Jag har förmånen att kunna läsa ordet i flera timmar. Det tror jag inte Gud kräver av dig, men vi måste in i ordet varje dag. Det Gud begär är våra hjärtans överlåtelse. Om vi ska kunna höra Guds röst och komma in i vår kallelse, så behöver vi ha hjärtan som är överlåtna honom. Amen. Och jag tänker på alla ni som lyssnar också. Var trofast i era församlingar. Första församlingen står det så att de höll troget fast vid brödsbrytelsen. De höll troget fast vid gemenskapen. De höll troget fast vid undervisningen och de höll troget fast vid bönerna. Jag säger så här, nu var pastorn inne på det här lite grann. Jag har sagt det till min församling. Online-mötena, de kom och de räddade kristenheten i det här landet. Men om vi ska vara trofasta gemenskapen, då kan man inte sitta hemma. Det kan man göra om man är sjuk. Om man inte kan gå. Det kommer tillfällen. Vet ni hur många gånger jag opererar mina knän? Jag har inte kunnat gå. Jag tackar Gud för att det funnits online-möten. Att jag kunde liksom legat hemma. Jag har till och med predikat från min säng. När jag inte kunde vara nere i kyrkan. Men tanken är liksom att vi ska vara trofasta i gemenskapen. Gemenskap, det har du inte när du sitter själv i soffan. Den har du med dem som, när du kommer hit. Som du träffar. Som du kan lägga händerna på och be för. Som du kan fråga, liksom, hur är det med dig? Vad har du för behov? Kan jag hjälpa dig? Det kan du inte göra där hemma. Eller hur? Så det är så viktigt att vi är trofasta i den här tiden. Och överlåtna. Mose, han kom upp på Herrens berg. På den tiden var det ett fysiskt berg, Sinai. Där fick han 10 Guds bud. Han fick instruktioner om hur han skulle bygga tabernaklet. Gud sa till honom, det här är, du måste följa exakt det som är mönsterbilden för hur du ska bygga. Och det är det vi måste göra idag också. Vi måste bygga exakt efter mönsterbilden. På samma sätt så vill Gud föra dig in, vill Gud föra dig och mig in i en ny dimension, en plats där vi kan höra Guds röst och vara ledda av hans ande. Det är en dimension av erövring. Och det är där Gud vill ha det. Han vill att det ska bubbla någonting på insidan av dig. När du tänker på Vetlanda, när du tänker på de här ungdomarna. När du tänker på de här människorna som inte känner honom. När du tänker på alla dessa utlandsfödda som kommer hit, som vi ska välsigna och dra in i Guds rike. 70% av vår församling i Stockholm är utlandsfödda. 70%. Jag tror 60% är bara eritreaner. Vet du var de kommer ifrån? De kommer från ortodoxa familjer som har levt ett religiöst liv och barnen har inte klarat av det. Därför de har sett att det är någonting som inte stämmer. Att leva ett religiöst liv och sen kan till och med föräldrar vara otrogna mot varandra. De har sett att sånt liv vill inte de leva. De har gått ut i världen istället. Men helt plötsligt så har de längtat tillbaks. Och då har de kommit in i församlingen. De är de mest brinnande vi har i församlingen. Det är de som är med och bygger vår församling idag. Så vem kan komma i den här dimensionen av erövring? Det är människor som tror på Gud. Du har fått ett mått av tro. Tillåt ordet att forma det måttet av tro så att du kan växa i din tro och komma in i den här dimensionen av erövring. Så att du kan vara med dina pastorer här och vinna den här staden. Amen. Aposteln Johannes, han fick uppleva det här i sitt eget liv i Uppenbarelseboken. Det står i Uppenbarelseboken 1:10 att han kom i anden och hörde en stark röst. Johannes, han vittnar om att han på Herrens dag kom i anden, vilket säger oss att han gick från en dimension till en annan. Han är inte undantagen på något sätt. Han var en människa som du och jag. Till och med står det om Elia liksom, och Elisa, de var människor som du och jag. Eller hur? Så det är inte så liksom att de människorna som Gud skriver om eller som Gud nämner i Bibeln, att de är några slags övermänniskor. Nej, tvärtom. De är precis som du och jag. Det är därför djävulen, han försöker alltid få oss att tro att vi kan aldrig nå någonstans. Men det är fel. Du kan sträcka dig hur långt som helst. Om du bestämmer dig. Allt handlar om ett beslut. Att jag ska gå med Gud. Jag ska göra det starkt. Jag ska inte tveka en sekund. Jag ska ge mig åt Guds ord. Jag ska ge mig till de här människornas frälsning i den här staden. Det beslutet kommer Gud att premiera. Jag lovar dig. Han kommer ta dig hela vägen in i den dimensionen att vara en erövrare. Och kunna se de här människorna i vita ögon och säga, du behöver Jesus. Det finns ingen annan väg för dig. Och även om de är muslimer och tror att de har funnit vägen, kan du ändå säga till dem, det finns bara en väg. Jesus är vägen, sanningen och livet. Amen. Tack Jesus. Så vi behöver en ny början. Det var med Johannes. En annan person som fick uppleva det var Jakob när han kom till Jabboks far, där han brottades med en ängel. Och vi ser tydligt den här målmedvetenheten i Jakobs böner. Ängeln säger så här: släpp mig, säger han, för gryningen är här. Men Jakob svarar: jag släpper inte dig förrän du välsignar mig. Det är den spiriten du och jag ska ha. Vi släpper inte Gud förrän vi har fått det som vi vill ha. Då sa han till honom: vad är ditt namn? Han svarade: Jakob. Han sa: du ska inte längre heta Jakob utan Israel, för du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Det är inte förrän vi lär oss att be på det här sättet som vi bryter igenom och överskrider liksom det naturliga. Är det så här från början när vi ber? Nej, det är inte så. Vi lär oss att be. Vi kommer in i en bönestrategi. Vi kommer in. Den bästa tiden i mitt eget liv när jag fick lära mig att be, det var när jag bad tillsammans med Bror Spets. Först i början släppte han inte ens in mig, därför att han var en ensam varg. Han bad själv. Men till slut så släppte han in mig. Och jag blev chockad över det sättet han bad. Han skrek inför Gud. Han låg på sina knän. Han grät. Han skrek. Han hade en sån nöd så att jag blev nästan rädd när han bad. Men jag bara insåg och förstod liksom att hans böner var nästan ångestfyllda ibland. Han bad emot, han bröt ner regeringar och riksdagar. Han flyttade på ministrar, han gjorde allting. Det var som Ulf Ekman sa om honom, han gjorde allt jobb själv ibland, sa han. När Socialdemokraterna hade suttit i 70 år och fick lämna makten, då sa Ulf, han sa: det här gjorde Bror själv, sa han. Och jag tror att det är sant. Alltså, han hade makt med Gud. Var han exceptionell? Nej. Du kan också flytta på berg. Amen. Du kan flytta på berg. Du kan flytta på berg när det gäller dina barn och barnbarn. Du kan flytta på berg. Om de inte är frälsta, flytta på bergen. Och se till att Guds ande får tag i dem. Amen. Jag säger inte det nonchalant, för det är en av de största lidanden som många av våra äldre går igenom, det är att se att sina barn och barnbarn inte är frälsta. Men jag säger det, går att flytta på berg. Amen. Vi behöver gå utanför det logiska tänkandet och gå in i Guds rike. Det är där vi får del av välsignelserna som han har förberett genom sitt blod. Så låt oss därför gå upp till Herrens berg och genom tron så kan vi se Guds mirakel. Vi kan se och drömma om en stor väckelse i Sverige. Sverige ska vända om till Gud. Vi ska se folkskarna komma. Vi ska med trons ögon från Herrens berg se hur människor blir frälsta. Här i den här stan. Amen. Vi ska sätta ner vår fot i anden och proklamera väckelse för vårt land och i våra samhällen. Amen. När vi flyttade till det här stället som jag berättade i Slättö, vi kom dit 2014. Då gick vi runt, vi hade precis, det var jultid, så jag gick runt med ett julkort och gav till allihopa. Och då var det en äldre kvinna där. Hon var, vid det här tillfället så var hon 86 år. Hon lever faktiskt fortfarande. Hon bor kvar där, Birgit heter hon. Och jag hade ingen aning om, när jag kliver innanför, jag ska bara säga att vi har flyttat hit och här är ett julkort från oss. Då visade det sig att en månad innan så hade hennes man avlidit. Och hon var så ledsen. En natt hade hon gått upp, några veckor innan jag kom. Så hade hon slagit på Nässjö närradio. Och där predikade jag. Och jag gör en frälsningsinbjudan på slutet när jag hade predikat. Hon tar emot Jesus. Så när jag kommer och knackar på hennes dörr och ger henne ett julkort, då kastar hon sig runt halsen på mig. Och jag säger: hjälp, vad är det som händer? Och hon grät som ett barn. Hon var så lycklig. Och så berättade hon att hon hade tagit emot Jesus. Att när jag inbjöd till frälsning så hade hon sagt ja till Jesus. När det var pandemitider så fick vi inte knappt röra oss. Men jag kom i alla fall dit vid ett tillfälle. Jag var tvungen att åka ner dit. Och så kommer min granne. Och den grannen, han lever inte idag. Men han var god vän med Molly Lindberg. Och de gjorde lumpen tillsammans. Och så här, en liten legend. Men han kom och gick där och stapplade fram lite grann så här. Och så var det, man fick ju inte hälsa på folk, man fick inte krama om folk. När jag stannade bilen, jag sa: Gud, jag skiter i det. Jag struntar i det. Så nu går jag ut och kramar om honom. Jag sa: hej Börje. Börje, är det inte dags att du blir frälst? Jo, sa han. Så började han gråta. Så jag bad med honom till frälsning. Han tog emot Jesus och jag bara kramade om honom. Jag struntade i alla pandemilagar. Bara någon månad eller två efter det så avled han. Carolina, min fru, bad med hans fru till frälsning. Det här är livet. Det här är den dimensionen Gud vill att vi ska leva i. Vi kan göra det på den nivån där vi är. Jag vet inte liksom vad det här får för effekter. Men en enda människa är viktig. Oavsett om den kommer in i Wow Church eller inte. Det är människan det handlar om. Amen. Vi behöver gå upp på berget. Det andra, har jag lite tid på kvar eller? Har jag lite mer tid kvar? Har jag det? Det andra, vad var det? Hämta trävirke, eller hur? Upp på berget först, hämta trävirke. Vi ska gå upp på Herrens berg och hämta virke. Vad är det då för ett trävirke som Herren talar om här? Vad är det som krävs för att vi ska kunna bygga upp den här raserade muren runt vårt land? Vad tänkte Gud använda att vi skulle använda trävirke till? Men vi ser tydligt vilken grund Gud ska bygga sin församling på i Petrus. Det Petrus säger i Matteus 18. Jesus säger så här: du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Och du vet ju att Petrus betyder klippa. Petrus hade precis sagt liksom att Jesus var Messias. Han hade fått en uppenbarelse om att Jesus var Guds son. Och på den uppenbarelsen skulle Gud bygga sin församling. Och sen, senare så säger Petrus i 1 Petrus 2:5: och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Så när Gud talar om att hämta trävirke så refererar han till korsets trä. Träet där Jesus dog för dig och mig. Att hämta det här trävirket, det innebär att vi förstår korsets betydelse. Det innebär att vi verkligen får en uppenbarelse om vad korset innebär för vår räddning. Det här är avgörande. För våra ungdomar i församlingen så kan jag säga att det är avgörande för deras frälsning. Vi märker att de som inte får en uppenbarelse och en förståelse för vad korset är, de får ingen riktigt genombrott i sin frälsning. Man måste kunna se sig själv som korsfäst tillsammans med Jesus. För det är det handlar om. Det är det handlar om. Men om vi inte får den här uppenbarelsen så är det som att allting bara passerar dem. Men vi ser att ju mer de får den här djupare uppenbarelsen om korset, desto mer händer i deras liv. Därför vi har något som vi kallar för life class i vår församling. Så fort människor blir frälsta. Förra året så hade vi 600 personer som gick våran life class. 600 nyfrälsta. Det innebär att du får en förberedelse först vad det innebär, vad frälsning är. Sen kommer du på en encounter som vi kallar det för. 3 dagar då man får lägga allt vid korset. Allt sitt elände som man har haft med sig från världen. Man får ett möte med korset. Man får befrielse. Man blir av med hela den här ryggsäcken av synd som man har burit med sig i livet. Det är ungefär som den gamla botbänken. När man bad människor igenom. 3 dagar tar vi människor igenom det här. Varför gör vi det 3 dagar? Ja, Mose han sa, låt oss ta folk 3 dagar ut att be ut i öknen. Jona var 3 dagar i fiskens buk. Paulus han var blind i 3 dagar. Det hände någonting. Någonting händer under de här 3 dagarna. Jesus var i helvetet i 3 dagar. Sen uppstod han. Helt plötsligt så fanns det en helt ny dimension av frihet för dig och mig. Därför att han vann seger över synden och över döden. Så när människor har tagit sig igenom de här 3 dagarna så ser man att någonting har hänt i deras liv. Sen säger inte jag att det är helt allenarådande att alla tar sig igenom. Ibland måste man gå en längre väg med vissa personer. Men det händer någonting i människors liv. Så det här är det viktigaste som händer de som kommer in i vår församling. Det räcker inte med att vi bara känner Jesus som en fin person, liksom, som en tradition eller en religion. Vi måste få en personlig erfarenhet av honom genom uppenbarelsen om korset. Amen. Och Gud håller, oj nu tappar jag bort den där. Och Gud vill resa upp en generation som älskar korset. Och vi märker det att den som får en uppenbarelse om korset blir en person som går segrande igenom livet. Syndens frestelse blir inte alls lika attraktiva. De får kraft och makt att bara kunna säga nej tack. När de här frestelserna kommer. Det är sån kraft i det här. Och det står, Paulus säger i Galaterbrevet 2:19 att jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Och jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Det här är ett våldsamt ord. Och när vi har fått den här uppenbarelsen av korset, det är då vi kan börja hjälpa människor. Uppenbarelsen om korset, det skapar någonting i ditt hjärta. Det gör att det är som en puls som gör att du kan inte låta bli att tala om Jesus där ute. Och så fort man talar om Jesu blod i korset så blir det en våldsam konfrontation. Det blir det, men du behöver inte vara rädd för det. Jesus till och med sa det, att jag menar, gå två och två. Skulle det vara så att de inte tar emot det, bara skaka av stoftet från era fötter och gå därifrån. Han visste att det kommer få nej. Men det är värt ett försök att säga att komma in liksom i en människas sfär liksom och nå deras hjärtan, eller hur? Amen. Kärnan i allt vi säger eller predikar måste vara korset. Tack Jesus. Det tredje då, bygg upp Herrens hus. Paulus han säger till församlingen i Efesus, ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus själv. Om vi tittar liksom på apostlarnas eller församlingens utveckling under apostlarnas tid och de som kom efter dem, så märker vi att församlingen var brinnande i anden under den här epoken. Men det står faktiskt, om man läser grundtexten och tittar på just det här ordet när Jesus uppmanar dem att komma tillbaka till den första kärleken. Det var 10 år efter att den första församlingen hade byggts upp. 10 år tog det för dem att tappa den första kärleken. Det är allvarligt. Men det är så här det är. Därför måste vi vaka över våra liv. Men de här första kristna, de var beredda att ge sina liv. De var till och med beredda att slita sönder på cirkus i Rom och förlora sina liv. Men det här hindrade inte församlingen vid den här tiden att predika evangelium. Men som jag sa, de började bli bekväma. Och Jesus säger så här i Uppenbarelseboken 2, jag har en sak emot dig. Och det är att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Jag tror att vi behöver rannsaka oss själva. Ingen behöver få skuld för att man har tappat den första kärleken. Men om du märker att du har gjort det och du hör någon tala om det, se till att du inte fortsätter att leva det livet. För det livet är farligt. Därför det är inte så att du kommer stå kvar på status quo. Du kommer bara komma längre och längre bort från uppenbarelsen om att leva nära Guds kärlek. Men det här är vår fiendes specialtrick, att komma in och på något sätt försöka ta ifrån oss den här kärleken. Och vi istället blir lite präktiga. Präktiga kristna som tycker att vi har det. Och vi har det på ett sätt, för vi har kunskapen. Men vi har inte livet. Och det här är allvarligt. Jag hoppas du vill komma tillbaka imorgon också, så att du inte är rädd nu. Jag orkar inte höra Lennart mer nu. Han är alldeles för tuff här. Men vet du, vi måste tala allvar med varandra om vi ska kunna bygga upp en stark församling och förändra våra samhällen. Vi måste tala allvar. Den här stan är lika viktig som Stockholm. Glöm inte det. Lika viktig. Och du har märkt en sak också, att allt det som hände förut liksom i våra storstäder, det händer här nu. Inga samhällen har blivit liksom skonade från allsköns elände, utan vi har det nära oss. Så låt oss fatta ett beslut idag att inte fastna i fel saker. Låt oss be att våra hjärtan ska vara ödmjuka, förkrossade och känsliga för den heliga ande. Låt oss be att vi kan stå upp och bygga Herrens hus i vår huvudstad Stockholm och Vetlanda, i hela vår nation. För det här gäller ju hela Kristi kropp. Det gäller alla de som lyssnar, som kommer från andra församlingar. Förbli trofast i alla förhållanden. Vi kommer möta motstånd, det kommer vara utmaningar, det kommer vara prövningar. Men vi måste vara trofasta. Det står i Filipperbrevet 2 att Jesus var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som ett segerbyte, utan utgav sig själv, tog en tjänares gestalt och blev människan lik. Det är det här som är vårt liv. Det är det här som är mitt liv som pastor. Det är att betjäna, det är att tjäna, det är att tvätta församlingens fötter. Den här kallelsen ligger över ditt liv också. Det är att betjäna och tjäna de människorna som finns där ute. Den dagen som vi tappar det perspektivet, då har vi förlorat liksom bland det viktigaste vi har i vår kallelse. Jesus var trofast sin far ända in i döden. Han vek aldrig från faderns sida. Låt oss inte göra det. När vi står fasta mitt i prövningen kan vi hjälpa dem som utkämpar strider så att de går segrande igenom. Och sen när Israels folk, jag går strax mot slutet här, jag ska avsluta med det här bibelordet. När Israels folk hade lyssnat till det profetiska ordet i Haggais bok, då skedde någonting underbart. Någonting fantastiskt. Det står att Zerubabel, Shealtiels son, översteprästen Josua, Josadaks son och alla de som var kvar av folket lyssnade till Herren sin Guds röst och till profeten Haggais ord. Människorna började lyssna. De hörde ordet. Folket fruktade Herren. Då sa Haggai, Herrens sändebud, genom ett budskap från Herren: jag är med er, säger Herren. Och Herren väckte en iver hos Zerubabel, Shealtiels son, ståtalare i Juda. Och så står det att de började arbeta på Herren Sebaot, sin Guds hus. Och sen står det: var nu frimodig, Zerubabel, säger Herren. Var frimodig, du överstepräst Josua. Arbeta, för jag är med er, säger Herren Sebaot. Och så säger han: var inte rädda. Så säger Herren Sebaot: inom kort ska jag än en gång skaka himlen och jorden och havet och det torra. Jag ska skaka om alla hedna folk och alla folkens skatter ska komma hit. Och jag ska fylla detta hus med härlighet, säger Herren Sebaot. När jag läser det, då tänker jag på er. Jag ska fylla detta hus med härlighet. Gud har talat till den här platsen, till den här tjänsten tidigare. Att den här platsen ska växa. I min bibel, jag har som ett bokmärke, men detta har Gud sagt till vår församling, detta har Gud sagt till mig. Den här tryckte Bror upp på sin tid. Jag har kvar den fortfarande, vet du varför? Därför att det är ord som har talats ut över vår församling. Saker som har hänt, men saker som jag går och väntar på, ska hända. Ni måste skriva ner det Gud har sagt och börja proklamera ut det profetiska ordet som har sagt. Jag ber ut de här profetiska orden över vår församling. För de, speciellt de som inte har hänt förstås. Men jag ser att det är så mycket som redan har gått i fullbordan. Varför? Därför att vi tillåter det profetiska ordet att inte bara stanna upp och bara försvinna i etern. Vi bär det i våra hjärtan. Amen. Det här behöver man bära. Ni behöver bära det här tillsammans med er pastor. Så ni ska få se det här. Prisat vare Gud. Så den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Sebaot. Och på denna plats ska jag ge frid. Alltså, vilken glädje, vilken iver. Guds ande kom över hela församlingen. Det blev en ny början. En ny början. Så här höll Israels folk på. Så här håller vi på. Men det är bra och det är viktigt att vi verkligen ser till att det blir en ny början. Så den här lördagskvällen kan vi fatta ett heligt beslut att överlåta oss på nytt till Gud. Vi kan böja våra hjärtan, ta ett nytt steg i tro. Eller hur? Tänk om vi alla skulle fatta det enkla beslutet att varenda morgon när vi vaknar gå upp på Herrens berg och söka honom. Jag vet inte, ni kanske inte är så många människor är, men de flesta moderna människor idag, och tacka Gud om du inte gör så här, det första de gör är att kolla mail och sms. Den här hemska doningen där som är bra att ha, telefonen, den dödar gudsrelationen. Det är säkert. Den är jättebra att ha, men den dödar gudsrelationen om den får allt utrymme. Men tänk att gå upp på morgonen, in i det allra heligaste, upp på berget och prisa honom och låta den där få vänta. Sen kan du bara ta en stund sen och svara på allt som behöver svaras på. Ibland tror vi att det Gud ber oss om är så svårt, att det känns övermäktigt. Du kanske undrar var du ska börja. Vet du, det är så enkelt. Gör bara det han säger till dig. Stig upp på berget genom att lyfta dina händer. Prisa honom varenda morgon. Tacka honom för korset. Prisa honom för blodet. Det är inga konstigheter, eller hur? Ge ditt hjärta och dina dagsprioriteringar till honom. Gör dig själv tillgänglig för Gud. Gör dig tillgänglig. Gud, vad vill du med mig idag? Det är inte svårare än så. Gud har inte gjort det svårt för oss. Han har gjort det enkelt. Halleluja. Jesaja 54, nu ska jag avsluta. Herren Gud har gett mig en tunga med lärdom så att jag förstår att hjälpa den trötte med mina ord. Han väcker varje morgon mitt öra, väcker det till att lyssna som lärjunge. Jag tror att en del av er de säger, jag sover så fruktansvärt dåligt. Jag vaknar 4 varenda morgon. Det kanske är dags att fundera på varför du vaknar 4 varje morgon. Kan det vara så att någon väcker dig? Eller 2. Är det någon som väcker dig? Eller är det att sömntabletten har tagit slut? Och inte verkar längre? Eller vad är det för någonting? Det kanske är Gud som väcker dig. För att du ska öppna din mun och säga Gud. Och så kan du börja be för dina släktingar, dina vänner, för Vetlanda. Fader, jag bara ber för Vetlanda. Låt ditt blod bara flyta på de här gatorna. Låt ingen ungdom kunna komma förbi allt det blodet som flyter och har brutit all förbannelse i den här staden. När du kanske tar en halvtimme, en timme på natten. Du kanske istället för att bli irriterad över att du inte kan sova, be en stund istället för Vetlanda. Och helt plötsligt kan jag lova dig, helt plötsligt kommer du sova gott direkt efter att du har gjort det. Och du kommer vara utvilad. Och sen kommer du nästan önska att Gud ska väcka dig 2 dagen efter. Natten efter. Varför? Därför att du börjar se saker och ting hända i staden. Och i ditt eget liv. Du kommer upptäcka att jag älskar människorna. Jag älskar de här hemska ungdomarna som bara ställer till det. Klottrar och förstör och slår sönder grejer. Jag bara älskar dem. Jag bara älskar dem. Amen. Prisat vare Gud. En ny början är det den här kvällen. Ska vi stå upp tillsammans? En ny början. Men det är bara du som kan bestämma dig för om du vill ha en ny början. Amen. Tack Jesus. Jag tänker inte kalla fram för förbön. Utan vi ska stå på våra platser och besluta oss för någonting. Om det inte absolut är så att du känner så här, jag måste, för att kunna gå vidare, för att jag ska kunna ta det här beslutet, så behöver jag att någon ber för mig och löser ut mig. Varför? Det kan vara så att det är en kamp för dig. Och det är inget konstigt, inget man behöver skämmas för. Tvärtom. Är det någonting du måste sluta med, och det är att bära på skuld, för det har Jesus redan burit. Han har burit det upp på korsets trä. Du behöver inte bära på skuld. Och du behöver inte liksom inför någon människa tänka så här, vad ska de tro mig? Vet du, det är den lägsta situationen vi kan hamna i. När vi börjar tänka så här, vad ska människor tänka om mig? Tänk så här, Jesus, vad tänker du om mig? Om du känner så här, jag måste få förbön, då ska du komma fram hit. Annars ska vi bara göra så att du ber efter mig nu. Du som vill. Glöm inte bort det, Jesus tränger aldrig in dig i ett hörn. Han kommer aldrig tvinga dig att göra någonting. Utan han säger, om du vill, säger han, så kan jag göra ett mirakel i ditt liv. Amen. Ska vi be tillsammans? Vill ni be med mig? En ny början. Vill ni ha en ny början? Vill du ha en ny början? Säg ja. Amen. Så be efter mig. Älskade Jesus, jag kommer in för dig. Jag har beslutat mig i mitt hjärta. Jag vill gå din väg. Jag vill ge mitt hjärta till dig. Jag vill ge mitt liv till dig. Jesus, tack att du tar emot mig den här kvällen. Uppliva min kärlek till dig. Uppliva min kärlek till staden. Uppliva min kärlek till nästa generation. Jesus, börja tala till mig så att jag kan lyssna på lärjungas sätt. Jesus, jag vill ha en ny början, ett nytt liv tillsammans med dig. Från och med den här stunden så tillhör min tid dig. Varje dag tillhör dig. Varje minut tillhör dig. Jesus, min agenda, min planering, allt tillhör dig. Jag tackar dig Jesus att från och med den här stunden så tar du emot mig. Du renar mig, du helar mig och du lyfter av all skuld. Från och med nu är jag ditt barn. Jag är din tjänare och tjänarinna. Och jag tackar dig Jesus att du tror på mig fullt ut i Jesu namn. Och allt folket sa. Amen. Ska vi ge Jesus en riktig applåd? Ska vi göra det? Amen. För han är så underbar. Amen. Tack Jesus. Halleluja. Och jag känner mig så tacksam, jag känner mig så glad. Och tack alla ni som har varit med också. Gud rör vi oss i det här landet. Gud vill se Sverige förändrat. Sverige är ett kristet land. Jag hade en god vän som inte lever längre, Jan Lindé. Han myntade ett uttryck som när han sa, han bad klockan 12 varje dag att Sverige är ett kristet land och ska så förbli. Amen. Det ska förbli ett kristet land. Amen. Är du tacksam till Gud? Amen. Gud välsigne dig. Ses vi imorgon. Varsågod, pastor.